Jajamän, vi är framme vid avsnitt nummer 330 av Nemo möter en vän. Och den här podden går ut på att jag slår mig ner med en intressant svensk kändis. Och går till botten med det som jag alltid har undrat gällande den här personen. Och ibland blir det bra och ibland blir det mindre bra. Det är helt enkelt upp till er att avgöra. Men huvudsaken är ju att vi har mysigt ihop, och idag blev det mysigt. För det är nämligen så att veckans gäst såg jag i Filip och Fredriks frågesport Alla mot alla för en tid sedan. Och då kände jag bara att henne måste jag intervjua. Hon är ju helt fantastisk. Så älskvärd, så fin, så härlig. Så jag bjöd in henne till podden, och i veckans avsnitt medverkar hon. Och jag talar givetvis om den bedårande Ebba Kleberg von Sydow. Ja, det här blev härligt, och det kändes som att sitta ner med en gammal kompis. Vi bara skrattade, vi flamsade och vi klickade verkligen. Och jag älskar verkligen såna här poddar. Det är därför jag gör det här, för att få till den här stämningen. Det kändes verkligen mys, mys på hög nivå. Jag heter Nemo Hedén på Instagram. Följ mig gärna där, då blir jag superglad. Ni kan alltid mejla mig på nemohedén@gmail.com. Då blir jag superglad. Dit kan ni alltså skicka önskemål på gäster eller vad som helst. Bara kolla läget med mig kanske, då blir jag också glad. Det är alltid kul att höra från er. Och den här podden, den klipps av LL Experience AB, som bland annat gör Göteborgspodden. Den vill jag också rekommendera, en väldigt fin podd. Men nu är det slutsnackat från min sida. Nu drar vi igång detta. Nemo möter en vän, avsnitt nummer 330. Ebba Kleberg von Sydow. Och här kommer, som vanligt, en liten jingle.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja, Nemo. Ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Ja, vi är igång med Nemo möter en vän. Och framför mig sitter Ebba Kleberg von Sydow.
Hej. Bra där.
Snyggt,
tack,
va?
Jag blir Kleborg och allt för det i alla möjliga sammanhang.
Är det så?
Tack.
Ja. Och hur ofta blir du bara Ebba?
Jag tänker att vänskap börjar ju ändå där med någon slags respekt, ja, att man har koll på
exakt
sånt.
Ja, men det är ändå mitt uppdrag.
Ja, det gör du jättebra.
Tack så mycket. Men hur ofta blir du bara Ebba von Sydow?
Jag kan inte riktigt komma över att jag inte fick bjuda dig på kaffe dock. Men
jag har vatten. Jag är jätteglad för det.
Det känns så deppigt.
Tack för vattnet, Ebba.
Ja, varsågod. Här bjuds det flott på Ebba von Sydow ABs högkvarter.
Ja, men det märks att ni går på knäna ekonomiskt. Ni bjuder på vatten och inte kaffe. Så det.
Suck.
Nej, men hur ofta blir du Ebba von Sydow?
Ja, men nu, min man tycker väl lite så här, va? Men att det är lite störigt att jag heter det då på Instagram och överallt så. Men det är ju bara praktiskt för att det är kortare helt enkelt. Så.
Han vill gärna att hans efternamn är med.
Ja, men det, ja, och så heter mina barn det också. Mm. De heter Kleberg då. Så då tänker jag ofta på Magdalena Ribbing, som var en god vän till mig. Hon sa liksom just det praktiska med det här med namnbyte. Det är inte så mycket tjafs om det egentligen, vem som byter hit och dit längre. Tack och lov, det är ju lite skitsamma. Och det är ju något väldigt omodernt med att man som kvinna ska ta en mans namn och sådär. Men då var det mer att när man ringer skolan eller någonting, hej, det här är då Ebba Karlsson, jag vill prata om det barnet. Och så heter man inte samma namn, och då vet man inte vad man är. Det är ju konstigt.
Mina barn fick faktiskt deras mammas efternamn. Vi tänkte att vara lite moderna liksom.
Bra. Ja, bra där.
Man vill gärna vara i framkant liksom. Jag tycker att det här jämställdhet är en härlig trend.
Gud, vilken märklig diskussion.
Det var ett skämt. Och ibland kan jag känna ibland när jag försöker skämta in på att det går typ inte.
Nej.
Det går, det når inte ut. Alltså det därför jag börjar bli så ängslig liksom. Ibland så här känner jag nästan att jag måste klippa bort ett skämt för att det kan vara någon som tar illa upp. Och det är bara så här, det behöver inte vara så.
Ja. Men det är så hemskt. Jag känner likadant väldigt ofta. Det är tyvärr.
Kan det här landa tråkigt hos någon där ute?
Precis, då har du och jag gemensamt att vi har en humor som tyvärr, antingen är den bara för dålig, eller så är det alldeles för få som fattar den, vilket ju är samma sak. Då är den ganska dålig, eller hur?
Ja, men så är det kanske.
Men det är samma sak, det är hemskt. Varenda gång jag har försökt också landat fel, jag blir precis som du, jag bara, nej men jag orkar inte, det kommer någon som missförstår. Kanske för att man verkar lite hård då.
Exakt. Och alla som känner mig vet ju att jag skämtar om jag säger att jämställdhet är en härlig trend. Mm. Det fattar man ju. Mm. Men ändå så finns det garanterat någon där ute som inte känner mig som, som lyssnar på det här som första avsnitt.
Och bara, var det något att skämta om, tycker du?
Vad är det för idiot?
Ja. Och även om du skämtar om det så... Ja, nej, men verkligen.
Nej,
jag förstår
det. Det är märkligt. Men nu vet ni det.
Så nu ska vi inte ha roligt här.
Nej, nu ska vi vara tråkigt. Ja. Och dricka vårt jävla
korrekt
vatten.
Korrekt ska det vara.
Trött vattenglas man för mig.
Jag tar en klunk kaffe.
Ja, vad ser gott ut. Avundsjuk. Men okej, nu ska vi prata om dig här. Mm. Hur känner du inför det?
Ja, men det är lite jobbigt, tycker jag alltid. Jag är mer bekväm i en intervjusituation. Mm. Det är ju det jag har gjort på något sätt i 20 år, i hela min karriär. Mm. Att försöka få alla från kungen till Justin Timberlake och prata om sig själva. Mm. Med blandad framgång till vanliga människor förstås. Men som då liksom programledare, som journalist, skribent. Så det anser jag var ganska bra på. Jag är sämre på att bli intervjuad. Så var förberedd på det.
Vet du vad jag har märkt genom åren med den här podden? När jag har intervjuat intervjuare, som jag ändå gör nu i viss mån. Du nämner själv att du har intervjuat mycket folk. Och jag har märkt genom åren en trend då, som har pågått med Christian Lok. Det var samma sak med Peter Jihde. Det var ganska återkommande. Och det är att det vänds om. Att jag ställer en fråga till dig, och sen lyckas det ändå bli så att du frågar mig någonting. Mm. Jag kommer ihåg när jag intervjuade Peter Jihde, att det gick till den gränsen att jag till slut sa till honom. Jag bara, nu får du sluta. Mm. Det här handlar om dig, vi ska inte prata om mig. Mina lyssnare vet allt om mig. Sluta nu. Ja, men, nu pratar vi om dig.
Men man hamnar väl in i så här jobbmode på något sätt. Och herregud, nu blir jag också så här lite rädd. För att nu inser jag då att jag har ju att ganska mycket gemensamt med Christian Lok och Peter Jihde och jag.
Och du kommer
det är
inte...
en fin skara i för sig.
Verkligen, det är ett härligt sällskap. Men du kommer aldrig kunna vända på det här, bara så du vet. Jag har känt typen förr.
Ja, well, we'll see.
Vi får se. Men du, hur mår du och hur har du mått under det här pissiga året vi har bakom oss?
Det har nog ändå, med risk för att låta som en så här hemsk självhjälpsklyscha, så måste jag säga att jag här vid årsskiftet, och när vi liksom la hela året bakom oss, var ganska fast besluten om att bara plocka med mig det som faktiskt var bra från 2020 in i 2021, och göra det här till ett alldeles fantastiskt år. För precis som för mig, eller precis som för många andra, så har det varit tufft, mörkt och stundvis nattsvart. Kompisar som jobbar i vården, förlåt.
Det roliga är, nu måste vi säga det här till lyssnarna, att innan den här podden gick igång, innan vi började spela in här, så pratade vi om att man inte ska äta i podden eller
på telefonen. Förlåt.
Eller störa. Och så ringer din mobil mitt i podden.
Illa. Ja. Ja, det var en viktig tennismatch.
Just det, ja. Jag har nog sett det. Du är, ja. Medan andra blir paddelfrälsta, så blir du tennisfrälst.
Ja, ännu mer. Jag plockar upp dig 06:45 imorgon. Ja.
Helt lagom tid.
Helt lagom tid. Ja. Nej, men vad var vi? Jo,
det här året.
Men jag bestämde mig för att bara plocka med det absolut bästa från 2020 in i 2021. Och det kan ju låta lite klyschigt sådär. Men ibland är det bra med klyschor, tänker jag. Jag tycker att det är ganska härligt. Jag är mycket inne i det nu. Just do it. Och den här härliga 5-4-3-2-1-metoden. Har du talat om
det? Nej, berätta.
Nej. Det har skrivits ner ett bok om det tydligen, men jag har inte läst den. Jag har bara läst baksidan, och där stod det ungefär att för att få saker gjorda så ska man bara räkna 5-4-3-2-1 och göra det.
Mm-hmm.
Inte skjuta upp någonting.
Det låter som att man står på typ så här en brygga och ska hoppa
precis,
ner i vattnet typ.
Det är väl det alla kallbadare gör då nu.
Ja, exakt.
Eller hur? Har du provat kallbad?
Nej, men jag provoceras lite av, att, av det såklart.
Ja, alltså jag provoceras av mig själv. Jag gör ju det.
Men det är ju så, man provoceras ju alltid av trender på ett sätt. Och sen så en dag så står man där själv. Jag hatade lite för sent. Exakt. Ja, det är jag.
Alltså, jag med.
Jag hatade hela paddelindustrin, totalt. Och sen i augusti så testade jag paddel, och nu kör jag liksom 5 dagar i veckan. Så jag ska verkligen hålla käften.
5 dagar i veckan?
Ja, nästan. 4-5 dagar.
Är du bra?
Det börjar bli bra. I'm getting there.
Gud vad kul. Vilket är ditt bästa slag?
Jag börjar få till den här bandejan. Den här när man slår.
Och nu är det uttryckning här också. Det är heller som en grej
man här. Man slicear liksom mitten så att bollen dör nästan. Den dyker liksom.
Var det som en stoppboll? Nej.
Men om du får ett upplägg. Och sen när bollen är på väg ner så slår du så här, så du nästan hugger den. Förstår du vad jag menar? Du slicer.
Ja, men slice, ja, i tennis är det,
ja,
det.
Precis.
Så den kryper så här.
Ja, exakt. Så den blir så pass låg så att folk inte kan ta den. Mm. Jag börjar få till den och då är man bra.
Men jag har också ett löfte 2021 det här året att jag ska inte tacka nej till några utmaningar eller något som så här bjuder upp till någonting.
Mm.
Så då, om jag blir bjuden på en paddelmatch någon gång, hint.
Jag känner mig träffad.
Ja, precis. Mm. Det är väl hela poängen med det här, eller hur? Att vi ska bonda. Ja.
Jag kommer till det. Ja.
Då ska jag inte säga nej till det. Det ska finnas ett väldigt bra ursäkt. Det ska vara ett barn som måste hämtas. Det ska vara kris och panik. Annars så ska jag tacka ja. Och detta är ju lätt att jag har då gjort alla möjliga märkliga grejer redan det här året. Och mer ska det bli. Så klart det kommer bli paddel.
Ja, men det kommer bli paddel.
Men det är en ganska bra grej. Jag måste säga det.
Ja. Mm. Bra, men då bestämmer vi det. Att vi kör någon dag framöver. Mm. Ja, men fan vad grymt. Vad glad jag blir. Men det är också det här, för att återknyta till det vi just sa. Det här med att man blir som en människa man själv har föraktat. Lite så var det med föräldraskapet för mig. Att innan jag fick barn, då var jag så här. Då kunde jag provoceras så jäkla mycket av bebisbilder. Mm. Och sen när jag skaffade barn, det var det enda jag la upp. Det är fortfarande det jag lägger upp mest.
Ja, du postar mycket om dem. Ja. Det är väl härligt.
Aha, en syrlig blick.
Nej, jag tycker det är underbart. Det är härligt.
Ja, men det är ju någonting med det där. Men det är, jag vet inte. Men det är bara någonting. Vi går vidare.
Ja. Nej, men så plocka med det bästa från året och bara göra det 2.0. Det tror jag att det är det bästa man kan göra ett sånt pissår.
Lägger du upp dina barn på sociala medier?
Ja, gud ja.
Du gör det, eller hur?
Och jag har säkert också sagt att jag aldrig skulle göra det.
Ja, men det där öppnar för en diskussion som jag inte är redo för nu. Men den här diskussionen om småbarns integritet, som jag vill prata om någon gång. Men jag vill
ska vi inte bara riva plåstret då?
Men jag vill inte, jag kan inte prata om det, för att jag kan inte argumentera för det jag håller på med. Förstår du vad jag menar?
Jo, men det kan du väl.
Men vad ska jag säga då?
Att du har världens gulligaste, sötaste barn. Det finns ju ingen mer perfekt. Och då vill man ju visa dem för hela världen. Det är ju så när man är kär. Det är ju så. Och jag tror någonstans, jag har sagt att jag skulle inte lägga upp barnen. Jag ska tänka på deras integritet. Och jag tycker så som du postar om dina barn. Det sprider ju bara glädje. Du utsätter inte dem på något sätt i obekväma situationer, utan det är bara väldigt gulligt. Och någonstans också tänker jag faktiskt lite opersonligt, om du förstår vad jag menar. För du visar inte dina barn i några situationer som inte alla småbarnsföräldrar kan känna igen sig i. Och så tänker jag också ganska mycket att så här, jag kan berätta om hur vår treåring är. Och då kommer typ 80% av alla som har en treåring känna igen sig. För de är ju ganska lika liksom. Men däremot när man kanske börjar gå åt ett håll där det blir liksom mer att man
hänger ut dem nästan.
Ja, eller låter dem agera framför kameran liksom, att du vet, omtagning. Så gör ju inte du, utan nej. Det är mycket mer verklighet. Så det är ju bara en snabb liksom snap från vardagen. Det som jag har sett i alla fall. Och där gör jag lite samma sak liksom, att men det får bli vad det blir och ut med det, och så är det, bjuder man på igenkänning. Men det blir en gräns. Det är en gräns där det blir personligt. Och det är när man liksom berättar mer specifikt om det här barnet. Och jag känner att den gränsen är rätt tydlig ändå. Det är liksom magkänsla. Så jag tycker inte du behöver oroa dig för det så mycket.
Gud, vad skönt att höra.
Och så kommer det komma en punkt när du känner såhär, nej men nu är det färdigt. Nu vill hen inte vara med längre. Och då kommer det kännas jättelätt. Så det, jag tror bara så här, släpp ner axlarna och släpp stressen. Och tänka att det är faktiskt jättebra. De växer upp med detta, det är inget konstigt för dem. Och när första signalen kommer så kommer ju du lyssna på den. För det gör man ju som förälder, herregud. Eller hur?
Absolut, och det finns någonting i det du säger. Att när det börjar bli så här beräknande och regisserat, och då kanske man kommer känna det själv också. Det här är inte naturligt det jag gör liksom. Så jag behövde höra det här, tack.
Nej, men jag tror det du, och du, eftersom du gör det, så lita på det. Lita på din magkänsla. Det är jättebra. Och jag har ju också haft mina barn i en stor Polan och Pyret-kampanj exempelvis. Då tänkte jag jättemycket kring det. För då blev det ju någonstans att de jobbade ändå. Men där stämde jag ju av med dem innan. Så här, vet ni vad, jag kan inte garantera någonting. Barnen kommer få, vi hänger med, mormor hänger med. Vi kommer till den här plåtningen. Vi hade plåtning hemma hos oss. Vi får hänga upp kläderna, så får vi se vad de gillar. Vad de sätter på sig. Och de var helt fine med det. Och det blev ju kanonbra. Och fotografen är en kompis till mig som plåtade. Och det blev jättefina bilder. Och nej, det var bara jättekul. Så det kändes heller liksom inte jobbigt. Och såklart, jag menar, det var ju inte på något sätt, du vet, så här, kamma håret, eller de var rena, vilket ju var i och för sig lite skönt. Inte chokladfläckar i munnen liksom. Men det var inget liksom agera framför kameran. Samma där. Jag var väldigt tydlig med barnen att så här, okej, nu ska ni hjälpa mamma en dag på jobbet och vi ska testa de här kläderna. Klas, du får prova. Hitta nu ett par byxor. Är de bra att hoppa i? Är de snabba att springa i? Är de sköna? Är det bra i midjan? Ja, men det känns bra. Kan du göra en kullerbytta i dem? Ja, bra. Och så fotade hon, och så när han gjorde det, och så var det klart, och så var det nästa.
Mm.
Och då kändes det ganska okej.
Mm.
Eller vad tycker du?
Det finns
en skillnad.
Jag tycker ändå att du har en poäng, och för mig känns det ganska tryggt att höra det här. För jag har varit i det här. Jag kan känna mig bedrövlig när man får en arg mamma som säger att du kränker ditt barns integritet och allt vad det nu är. Och jag kan förstå att folk tycker så, men som du är inne på, jag tycker att personligen att det är glädjen och kärleken och det fina i allting väger liksom över på något sätt.
Mm.
Och det är ändå rent det jag gör. Det finns inget beräknande, det är liksom inget sånt. Så det är bara så här, jag vill bara visa upp mina fina barn.
Mm.
Det är bara det handlar om.
Mm.
Och så länge man har den inställningen så är det nog okej. Okay.
Det tycker jag att det är vi överens. Det bestämmer
Tack.
Vi.
Ja, det bestämmer vi.
Ja,
och jag
så bara, är det.
Ja, men så jävla skönt. Och nu behöver jag aldrig mer prata om det här i någon podd, någonsin.
Nej.
Härligt. Du, jag ska vara helt ärlig med dig. Du är nog inte den typiska gästen i min podcast. Jag brukar liksom ha mest skådisar och artister och sådär. Och jag är helt enkelt inte så bevandrad i den värld du kommer ifrån och representerar. Men när jag såg dig i Alla mot alla, då skrev jag också till dig, minns jag.
Ja, just det.
Fint ändå, fanmail.
Ja, väldigt fint.
Men jag skrev...
Det blir jag väldigt glad för det är ju hemskt. Ja. Vi får ju säga de som inte har koll på det, talkshow med Filip och Fredrik. Eller ja. Frågeprogram.
Frågesport.
Mm. Oh, herregud.
Vi ska prata om det. Men först vill jag bara säga att jag skrev till dig för att jag blev så jävla golvad av hur liksom... charmig och härlig och ja, men någonting hade du i det programmet som bara liksom man ville bara hänga med dig. Man ville bli vän med dig på riktigt, alltså. Det var så jag kände.
Vad snäll du är.
Ja, men varsågod, för jag tycker man ska säga sånt till människor. Tack. När man känner så. Och den här podden skapades ju faktiskt en gång i tiden för att jag skulle bli vän med mina gäster. Den heter ju Nemo möter en vän. Så det var ju syftet. Så det blir syftet med dagens podd.
Ja, men gud vad här.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Och vi har ju redan en paddelbok, alltså det är ju grymt alltså. Men du, det är någonting, jag vet inte om du har tänkt på det själv, men jag tänkte på det när jag såg det programmet. När du skrattar eller ler så gör du någonting med munnen.
Men gud.
Men så här med käken så här, du gör någonting. Har du tänkt på det någon gång?
Nej, det har jag inte. Jag vet bara att jag är lite sned.
Ja, men exakt.
Ja.
Exakt. Vad är
jag
det?
Jag kan se det på mina barn också, så det är tyvärr bara något ärftligt.
Det är superkul, du är lite sned.
Göteborgs gen.
Ja, men det är som att när du skrattar eller ler så blir munnen lite sned.
Ja.
Och det är som att när man googlar dig, när man söker på det här, bildgooglar dig, så på en del bilder när du ler så är det lite snett.
Nu har du gett mig ett jättekomplex.
Nej, men det är ju superskärmigt, så ta det inte så. Absolut inte.
Är det inte så att alla såna här vackra, det som är alla vackra människors hemlighet är att de är helt symmetriska i ansiktet?
Ja, kanske.
Medan vi alla andra inte är det då, tyvärr.
Och vet du vad jag tänker på nu? Nu tänker jag så här: nu kommer någon lyssnare bli arg för att jag kommenterar Ebbas utseende. Det tänker jag direkt
inte
på.
Inte då, för Ebba blev ju inte arg.
Nej, exakt. Ebba blev glad, hon skrattade. För hon fick en komplimang i grund och botten. Så det var det.
Det fick jag. Men måste jag då bara pausa vid det och säga att jag är väldigt glad över just det. För att det var något av det läskigaste jag har tackat ja till. Jag tackade faktiskt nej först. till det här programmet just för det är en sån utsatt situation. Det är ju för jäkligt. Alltså, du sitter där i en bur, svettas, får ganska svåra frågor men också så lätta frågor att du är riktigt dum om du inte kan dem ibland. Så det är rätt jobbig situation man ska hantera det liksom. Hur man ska hantera situationen, det är hemskt. Och så tänker man så här, det är ändå stort program, det sitter, helvete, sitter min gamla högstadielärare och sitter dem. Och så bara det här, den enda jag kunde känna inför hela första säsongen var bara så här, att alla kom bara att tänka en sak, de kom bara att tänka så här, vad var det man tänkte? Man trodde ändå att hon, Ebba, var liksom, att hon skulle vara lite smart så där, så var ju inte det. Det är ju sån ångest verkligen. Hemskt
känsla. Men jag, med facit hand, kan jag vittna om att det snarare var tvärtom.
Ja, men det var ju härligt. Några grejer på lättet trillade in i alla fall.
Men många. Jag hade ju ingen uppfattning av att du var så allmänbildad innan. Jag tyckte så här, men jag hade ingen uppfattning av det alls nästan. Alltså jag känner till det och så här. Och
ja, men så är det när man är programledare. Exakt. Som vi pratade om, att man också liksom intervjuar.
Exakt.
Och
men i det programmet, så ni levererade ju.
Ja, men jag sitter också med Olof Lund som är en underbart härlig människa.
Ja, men jag tycker du levererade med Sven också ju.
Ja, nej, ja, men vi kompletterar varandra bra. Det är kul.
Ja, men beskriv skillnaden att sitta i en bur med Olof Lund och Sven Melander.
Ja, men det är ju svettigare med Olof Lund.
Men det är bara att han är som han är. Ja. Lite så här neurotisk, lite så här.
Neurotisk. Och han plockar ju också fram tävlingsmänniskan mig, för den finns ju verkligen där. Så vi är ju ganska lika där.
Medan Sven var mer så här lugn
eller? Ja, han var mer så här lugn och cool. Och det var också bra för mig, för då kunde det lugna ner mig lite. Men att sitta med Olof är ju en pers liksom. Det är en pers inför, under, efter, hela tiden. Man levde liksom i en slags bubbla under den inspelningen som var galen.
Han är så men underbart jävla tävlingsmänniska.
Ja, och han är ju verkligen det också. Ja, vilket ju alla som då känner mig privat vet att jag också är. Så där är också ett svårt, så här, hur ska två tävlingsmänniskor mötas där då? Och ibland måste jag ju då backa lite nästan för att han är så på. Då får jag säga, gud, okej, Olof, vad var det nu du sa innan? Du vet så här, det kommer fler matcher. Ja, alltså så här, han pratar ju väldigt mycket fotbollstermer då, såklart.
Bollen är rund.
Det är så.
Du bara, vilken boll.
Ja, men så roligt. Man måste gå lite utanför sin comfort zone där. Våga tacka ja till lite läskigare grejer.
Får man pröjs för en sån grej?
Ja, men det får man, men inte jättemycket. Det är ju liksom som för en arbetsdag. Eftersom en inspelning är ganska många timmar, då får man ju plocka bort andra jobb liksom.
Man får mer för lite, vad var det du gjorde, en H&M-kampanj eller vad var det?
Polarna Pyret.
Ja. Gud ska veta att man får mer för det.
Ja, och men precis, det är ett sånt, man gör inte det för liksom pengarnas skull, utan nej, man ska göra en sån grej bara för att man tycker att det är roligt och med skräckblandad förtjusning. Skulle du tacka ja?
Ja, men det skulle jag. Absolut. Ja. Men jag är inte riktigt
där. Hur skulle du hantera det här?
Det går inte att svara på.
Eller hur? Skulle du så här bara skratta åt frågorna eller skulle man bara bli...
Nu gör det så där. Peter Gide, lugna ner dig nu. Det här handlar om dig.
Men detta är ändå... Jag tycker det är intressant. Hur skulle man hantera det?
Nej, men det där är ju klassiskt. Man kan sitta hemma vid tvn och tycka att folk är dumma i huvudet. Men sen sitter man där i en bur, så är det ju en helt annan sak, såklart. Det fattar man ju. Ja. Så långt är man med liksom.
Och det som jag är livrädd för där, det är ju alltid då om det skulle komma exempelvis en modefråga, någonting kring kungligt eller så. För där är ju fallhöjden är ju så himla hög liksom. Det är fint att jag inte kommer ihåg hur många landskap Sverige har, eller vilket som är medelpad. Herregud, det kan ju alla känna igen sig. Eller?
Ja.
Vad, hur många är det? 24 kanske?
Jag vet inte. Du har där, there you go liksom.
Hemskt. Hur som helst. Men däremot att liksom inte veta den första Bernadotte-kungen.
Jag vet fan inte ens hur många delstater i USA. Är det 48?
Nej, men gud. Nu får jag sån alla mot alla panik nästan.
Ja. Kan du det?
Nej.
Jesus.
Det är någonstans. Sånt här är hemskt. Det är väl lika många som stjärnor på flaggan.
Men någonstans runt 50, va?
Ja.
48 tror jag.
Ja. Men vi kan inte bestämma det. Att det är det. Här och nu.
Vi bjuder folk på det här. Folk får skratta åt oss. Men du, sista frågan kring alla mot alla då. Det uppstod en liten incident där. Och som handlar om att du inte pallade säga ett ord som heter vinbånge, tror jag det var.
Ja, det kanske det var.
Nu blir det jobbigt här. Och grejen med det var att du framstod som jordens mest pryda människa. Och då är min fråga bara, är du så pryd?
Ja, men alltså... Jag tyckte inte att man behöver vara jordens mest prydda människa.
Nej, nej, nej. Och det var ingen diss alls. Det var ingen diss alls. Men det är bara från mitt perspektiv. Ja. Och det är ju olika. Du är ju en östermalmstjej.
Ja, där är vi nog lite olika, ja, helt enkelt.
Vi möts i att inte kunna delstater i USA. Nej. Men här skiljs det åt.
Jag tror det. Men jag därför så känner jag så här, nej, mina barn tittar ju, och mamma och pappa, nej, vad ska jag sitta här? Alltså... Är det värt det liksom? Och så slits jag ju då mellan att jag är en tävlingsmänniska. Mellan
du visste att jag vill var
ha, jag visste visste det. Jag vill ha poängen. Men jag vill inte. Nej, jag vill inte bara.
Alltså, Filip och Fredrik mådde inte dåligt då. De nej. Var så nöjda över den situationen.
Ja, de fick väl vara det då, tänker jag. Det får man bjuda på.
Ja, det var väldigt bra TV i alla fall. Och det kan man ju faktiskt bjuda på ibland. Så är det. Du, vi ska gå in i en lek som jag har döpt till associationsleken.
Mm, take it away.
Är du med?
Ja.
Ja. Örgryte.
Det är en trygg uppväxt och någonting jag alltid kan så här falla tillbaka på och som har varit så viktigt för mig just för att mamma och pappa bor kvar. Och i väldigt många tidiga steg i min karriär så tänkte jag just ganska mycket i det här, så här. Ett, vad är det värsta som kan hända? Och två, ja men då får jag väl flytta hem till Örgryte då och börja om på något sätt från början. När jag var i, ja, efter studenten och i mina tidiga 20-årsåldern.
Har det någonsin varit nära sen med åren att du har känt så?
Nej, aldrig att det faktiskt blev så. För det, min karriär på något sätt, jag snitslade mig fram där liksom, mellan Veckorevyn och Expressen och chefredaktörsjobb och sådär. Så nej, men det var väl delvis en del av min styrka, tror jag. Att jag, ja, har det där trygga Örgryte. Men också för mig då såklart är ju Örgryte är också förstås kopplat till räkmacka i livet och att just komma därifrån, vilket i Göteborg är liksom lite där Örgryte, att det ska vara lite som Östermalm eller någonting sånt.
Det är inte sån, det är inte sån Biskopsgården typ?
Nej, det är det inte riktigt. Och det är klart att det var en privilegierad uppväxt på väldigt många sätt. Men den, jag har inte hjälpt mig på något annat sätt än att jag har fått min trygghet därifrån.
Nej, men inte så trygg nog att du vågar se vinbång i TV.
Eller kanske, ja, I don't know. Vi går vidare.
Det är roligt. Det är roligt att göra det i generellt, det är väldigt kul. Ja, vi går vidare, absolut. Nästa ord i den här leken är föräldraskap.
Oj, livets bästa, jobbigaste bergdalbana och typ det absolut svåraste jobbet jag har stött på hittills. Som jag nog grejar med blandad framgång.
När är det som tuffast tycker du?
Men jag tycker det är tufft med tre att räcka till. Att jag egentligen har fyra barn, för jag älskar mitt jobb också. Det är verkligen mitt fjärde barn. Och jag tycker att det är så kul att jobba. Och jobba där med många timmar. Och det är slit. Slits jag med inombords väldigt mycket, alltså sliter jag med, jag tycker det är jättejobbigt. Vad är rätt, gör jag rätt nu, skulle jag vara fler timmar med barnen, komma hem tidigare, jag tycker det är jättesvårt, men samtidigt så är det också så tydligt att varför jag väljer att jobba så mycket är för att jag vill liksom vara världens bästa förebild åt dem. Jag önskar dem inget annat än ett jobb som de älskar, och tänker jag så här, vad är det bästa jag då kan göra, ja men det är väl att göra det jag gör. För så var det för mig. Jag menar, jag har föräldrar som har jobbat supermycket men älskat sina jobb. Och nu sitter jag där jag är och är likadan. Men det tycker jag är svårt. Usch, så svårt. Jag vet inte. Det finns inget facit heller. Och därför får man också tänka lite så här, inte vad är det värsta som kan hända? För där, då blir man ju väldigt rädd. Men däremot så här, att ändå påminna sig själv om den där klyschan att jag är den absolut bästa mamman de har, för de har ingen annan. Men jag är faktiskt bäst för dem.
Det är en bra mening faktiskt.
Ja, men lite så. Det är, jag gillar de där klyschorna, så sagt. Jag tycker det är härligt.
Men du är också den sämsta mamman för dem. För de har haft det.
Ja, ja men precis. Och, jag, och det är också så här ett jobb jag inte kan säga upp mig från på något sätt. Jag kan inte avsluta kontraktet. Jag måste fullfölja.
Ja, men så är det. Nej, men du har helt rätt. Det är faktiskt sant. Det kan man trösta sig med när man känner sig lite eländig och otillräcklig som förälder. För det känner man sig ibland. Så är det.
Verkligen. Men jag är också en ganska transparent förälder, tror jag. Det där, jag förvånas ofta, tänkte jag på nu med pandemin, med corona och vaccin och allt vad det är. Så såg jag något flimra förbi. Så här, hur ska man prata med barn om det här? Och här tidigare i januari när det var förintelsens minnesdag exempelvis. Ja, det var så här, åh, det är svårt att prata med barn om sånt. Jag tycker inte alls det är svårt att prata med mina barn om sånt. Jag är en väldigt transparent förälder som pratar med dem om livets ups and downs. Är jag stressad så berättar jag det, förklarar varför. Så där känner jag mig, det är ett plan där jag faktiskt känner mig som en ganska bra förälder.
Bra!
Ja, det får man tänka på. Sen är jag jättedålig på att komma ihåg och skicka med, vet du, matsexgrejer och sånt där kan jag glömma, och herregud.
Gud, den tiden kommer ju också.
Oh.
Ja, nej, man ska inte ta ut någon smärta i förskott. Ja, men jag bävar inför allt sånt där som skoltiden kommer innebära. Jag tycker det är tufft redan nu, men tuffare ska det bli.
Ja.
Tuffare och roligare ska det bli.
Ja, jag tänker det. Det blir verkligen så.
Ja. Vi kör nästa
och så får man tänka också att man ger andra föräldrar en liten present då, när man är den som glömmer matsäcken eller vad det nu är. Tänk på att de andra kommer att känna sig så här.
Ja, det är man faktiskt.
Fina och bra.
Härligt.
Så här, då bjuder jag på det.
Ja.
Det är samma när det är stökigt hemma och så. Det är väl jättehärligt.
Mm.
Vi har allt så stökigt hemma och kan barnen tycka så här, eller vår dotter kan tycka att det är jobbigt. För man tycker så här, men ja, det är väl härligt för de som kommer hit och ser. Så får de komma hem till sig och tänka att herregud, vi har i alla fall bättre ordning än vad de har. Så.
Det är med glädje som jag kan meddela att Nemo möter en vän även denna vecka görs i samarbete med Billock Bygg och Måleri, företaget som ger alla en andra chans oavsett bakgrund. Billock söker hela tiden nya medarbetare och nya kunder, och jag vågar lova att de fan i mig är mästare på exakt allt som rör bygg och måleri. Och vet ni vad? Numera så samarbetar de även med LLAB, mark och anläggning. Så nu kan de dessutom erbjuda allt inom markarbeten. Ja, ni hör ju själva. Det här är bra grejer. Billock har kontor i både Uppsala och Stockholm och riktar sig till såväl privatpersoner som företag. Och jag kan verkligen gå i god för att detta är bra människor. Gå in och följ dem på Instagram, vet jag, för att spana in deras jobb. Där heter de R Billock AB. Ja, tack Billock Bygg och Måleri.
Nyhetsmorgon.
Nyhetsmorgon. Var för mig världens roligaste jobb under den tiden jag var där, och kanske det absolut svåraste jobbet att sluta på när jag
varför
sökte
slutade du, undrar folk.
Jag slutade
ärligt nu, nu är vi
ärliga
här.
Helt ärligt, när vi pratar om barn så är det väldigt nära till hands, för jag blev gravid och fick vårt tredje barn, och sen skulle jag tillbaka. Jag minns det så väl, för jag tog med honom till det här mötet och hade honom på armen i det här konferensrummet med någon chef och ytterligare någon chef och sådär. Vi skulle liksom ha så här, åh, hur ska vi planera framåt, nu kommer du tillbaka. Jag tror att Ernst var, han föddes i mars, så att det här var efter sommaren, han var kanske 5 månader eller 5-6 månader eller något sånt där. Jag hade också jobbat under, precis liksom när jag var typ nyförlöst, gjort en stor dokumentär om kronprinsessans 40-årsdag. Han var med och gallskrek i kulisserna, och liksom jag hade verkligen jobbat mycket under graviditeten och även när han var liten baby. Och så hade jag haft en lång härlig sommar och känt så här, nej men nu är faktiskt axlarna en decimeter längre ner. Och så skulle jag in i det igen. Söndagmorgnar, det innebär att man jobbar hela lördag. Jag jobbar då med söndagarna i Nyhetsmorgon. Går upp, klockan ringer strax före 4 varje söndag. Och det var ju liksom, det låter ju hemskt att säga det, och jag beundrar de som klarar detta, men det förstörde ju för mig liksom hela helgen, för då var ju mamma borta och jobbade hela helgen, och mina barn börjar ju liksom bli, de börjar ju gå i skolan, så på veckorna, men då är man ju inte lika liksom, barnen kan ju inte säga, åh vad härligt, vi tar en måndag med mamma, det går ju liksom inte. Så då så sa jag att jag kommer att sluta med detta. Mm. Och det var just, jag minns väl att jag hade Ernst med mig, det var så himla skönt. Hade jag inte haft det så vet jag inte om jag hade vågat liksom ta det stora beslutet kanske, för det blev ju så tydligt. Tredje och sista barnet, nej, det var ganska lätt beslut.
Har du saknat det?
Nej, då kan jag bara tänka på att gå upp klockan 4 och så tänker jag så här, det gör man ju ändå med småbarn ibland, men det är en jädra skillnad att sätta sig i rutan och leverera ett långt program och en ganska tuff sändning. Mm. Det är det verkligen.
Vet du vad som slår mig nu? Att en av anledningarna till att jag tyckte så mycket om dig i TV, det märker jag nu, och det är fan din dialekt alltså. Det är någonting med göteborgska som är så jävla fint alltså.
Men vad trevligt att jag har lite kvar.
Ja, men det
nu träffade ju min mamma precis innan, så det var ju, det kanske också, om jag nu, om du hade gett mig en timme med henne och så hade jag ju pratat mycket mer göteborgska.
Så underbart med dialekt. Men göteborgska just, det är någonting som är väldigt fint med det. Så det är en procent av din likability är ju där.
Ja, jag vet inte, jag ska lära mina barn det bara. De får inget med mig, mormor och morfar.
Skaffa ett sommarställe i Örgryte.
Får göra det.
Ja. Nu sålde jag
ett sommarställe. Lätt så enkelt.
Köp ett hus där.
Ja, jaha, men då så.
Ja, ja, exakt. Nästa ord, är du med?
Mm.
Alkohol.
Ja, inte särskilt mycket av det ordet i mitt liv.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
De senaste, herregud, de senaste typ 15 åren nästan.
Mm.
Jag dricker ganska lite och sällan. Och är snarare den som folk kan bli då lite irriterade. Så här, men gud, du har inte druckit upp, och så kan sitta på tjejmiddag. Jag gillar inte rödvin. Så barnsligt, men jag tycker inte det är särskilt gott. Och då har jag nu insett att man är i den åldern och man bara kan säga så här, nej tack.
Men just rödvin är väl kanske det största mysteriet vi har.
Ja, men tack för att du säger
det. Är inte,
jag har liksom tänkt alltså, så här, att jag ska lära mig att dricka det. Så tänkte jag, varför ska jag lära mig det?
Fattar inte alltså.
Och nu känner jag så här, med stolthet kan jag säga så här, när någon säger, åh vill du, nej jag vill inte, nej tack. Och jag kan inte någonting om olika så här. Ja, det var ju för väl att inte det kom på alla mot alla då. Bourgogne och olika sådana här landskap i Frankrike då.
Ja, men jag kan ändå förstå folk som gillar vitt vin. Det kan jag förstå.
Ja, men med lite is i, lite kott sådär.
Ja, lite Sprite kanske.
Precis, gärna, det tycker jag. Alltså lite så. Så nej, jag är inte någon stor alkoholdrickare.
Men har du haft några promiskuösa år i bagaget? Alltså där du verkligen kör loss liksom.
Ja, men absolut, det har jag.
Låt oss prata mer om det, tänker jag.
Nej, men det var ju inget ord, tror jag inte. Ordet var ju alkohol, sen var det väl ändå. Nej,
jag glömde lägga till att nu fick jag sendrag här. För jag slade paddel och får jag sendrag. Vänta, jag behöver en paus. Ge mig 10 sekunder.
Aj, som en sån här kramp.
Nej, men du vet, ibland är jag inte stretchad, så får jag sendrag i hela liksom låret.
Åldersgrej.
Är det?
Mm.
Är det inte bara att man inte stretchar?
Nej.
Gud, fy fan vad ont jag har just nu. Hade det varit här att jag skulle skrika nu.
Åh, vad jobbigt. Kan du inte massera lite på det?
Jag måste ha
det. Är det vaden?
Nej, det är ju, alltså det här, vad heter det ens? Det här nedanför rumpan.
Ja, jag kommer inte hjälpa dig med det.
Nej, vad heter det här stora, tyska? Stora
lårmuskeln.
Låret, precis, under låret. Ja, under här, precis, under låret.
Aj då, baksida lår.
Baksida lår, tack. Fy, det är ju fruktansvärt. Men jag börjar gå över nu. 10 sekunder till.
Ja.
Det här är bra poddlyssning.
Alltså, om det är någon som är kvar efter din baksida lår sendragning, så,
och ändå så
då är det lyssnare som har druckit ganska mycket rödvin.
Den trognaste lyssnarna stannar även efter mitt sendrag. Men det, nu gjorde du så med munnen. Blev du sned? Jättefint var det. Bra, Eva.
Ja.
Men det är ändå så här. Det är just det här som jag älskar att ha kvar i min podd, sånt här. Det är väldigt kul. För att folk tycker det är superkul att höra sånt här. Så det kan vi bjuda på.
Ja, bjuda på.
Nu är det bättre.
Ja.
Ja.
Nästa ord.
Du smiter från dina stökiga år.
Aha. Mina stökiga år var ju nog inte stökigare än någon annans.
Nej.
23-åring hade varit om du var chefredaktör på en cool tidning, hade flyttat upp från Göteborg till Stockholm, hade världens bästa tjejgäng och fick komma in på de allra flesta klubbarna.
Mm.
Så det var ju jättekul. Men jag jobbade redan då väldigt hårt, så det var ju inte mer dekadent än att jag var på jobbet i tid på morgonen och levererade och lite till liksom.
Mm. Ja, du har alltid levererat.
Ja, men det har jag nog faktiskt hyfsat gjort ändå.
Bra.
Och i den mån jag så här dygnade på när jag jobbade på Expressen, så var det för att jag var kvar på jobbet en hel natt. Det är de enda gångerna jag gjort det, liksom, att jag jobbat hela natten, sovit några timmar på en toalett och sen bara kört på igen.
Ja, du har ju inte riktigt en sån här kokainaura, kan man inte säga. Ja, men det känns ju väldigt så här långt borta från det. Och, ibland kan jag misstro människor som jag intervjuar, för att jag vet att de har levt hårt, men de inte säger det i podden. Men med dig har jag liksom 0% misstankar, för du känns...
Jag tror nästan att jag överdrev lite också nyss här nu, kanske.
Ja, du får gärna ändra svaret om du vill. Jag...
Det var härligt. Jag brer på lite.
Det är bra. Nästa ord då. Relationer.
Relationer för mig är ett knepigt ord, för det är ju något som jag är alldeles för dålig på att hinna med. Då tänker jag på vänskapsrelationer. Att jag har jobbat så mycket har ju såklart, mitt dygn har inte fler timmar än någon annans. Och den frågan kan jag ofta få så här, men gud, hur hinner du allting, hur hinner du? Och där är det ju så sjukt viktigt att tänka med mig, liksom alla andra människor man har i sin närhet som man tycker hinner mycket. De prioriterar ju bort massa saker. Tänk på vad de prioriterar bort som du gör. Jag åkte aldrig liksom iväg på så här tjejresor, tjejmiddagar. Du vet, till slut slutar inbjudningarna komma när man bara tackar nej och aldrig kan. Och när man väl kanske då, när jag väl tackar ja, så vet de att antingen så kommer jag en timme för sent eller så ställer jag in för att jag blir kvar på jobbet. Så det är ju något som är en sorg, men samtidigt så har jag mitt trogna lilla kompisgäng som står ut med att vi nu i några år kanske mest hörs på WhatsApp.
Mm.
Och så tänker jag att vi får se sen.
Ditt kompisgäng är alltså Olof Lund, ja. Sven Melander.
Ja.
Ja. Och ni har en grupp då på WhatsApp.
Precis, vi har det senast i november 2019. Men det är mysigt.
Gud, vilket fint
gäng. Då var allt bra.
Ja.
Ja, vilken härlig WhatsApp-slinga.
Verkligen.
Man skulle se den bubbla.
Ja, verkligen. Vi går vidare. Nästa ord är Expressen.
Det är liksom romantiska år för mig. Det var min bästa skola. Jag kastades in som redaktör, tv-recensent, fick åka på konsert, vet, massor med så här konsertrecensioner, åkte till New York och jobbade. Jag gjorde roliga intervjuer i London, LA. Jag gjorde liksom allt. Jag tackade ja till allt. Och skrev och skrev och skrev och skrev.
Kan vi inte stanna lite med det här, vilka du har intervjuat? För det är några prominenta namn, eller hur?
Ja, gud.
Du sa Justin Timberlake?
Ja.
Vilken grej alltså.
Ja, det var väldigt
kul. Hur var det?
Nej, men han var väldigt speciell. Jag träffade honom på ett hotellrum i London. Och han var då singel, tror jag. Så han hade varit ute och festat halva natten.
Mm.
Han var liksom mellan relationer. Han hade inte träffat då Jessica Biel, som han är ju gift med nu och har väl typ 2 barn, tror jag.
Jag kan avslöja en sak.
Ja.
Att jag tror inte det hindrar honom, även om han är i relation, att vara med andra.
Men
det är mig då.
Så det tror det.
Nej, men det är 100%. Det är liksom
det var hans aura, menar du?
det är hans aura. Sen så finns det ju det finns till och med bilder på när han hånglar med fans på krogar. Alltså senaste halvåret. Han har en sån aura.
Ja.
Men det behöver inte det kan vi lämna därhen. Men hur var intervjun? Hur var mötet?
Men det var väldigt speciellt, för det var han ju bakis och det var då en så här one on one. Ibland så sitter man ju cirklar, du vet, med några liksom, en journalist från Japan, en från Tyskland, och ser man det så här, the Nordic correspondent. Och så får man ställa varsin fråga. Och sådana intervjuer är ju ganska så tråkiga.
Mm.
Här så var det ändå då man slussades in i liksom en svit efter en svit efter en svit. Till slut kom man till sviternas svit. Och där låg han på en soffa och var bakis. Och så hade jag med min lilla bandspelare och skulle spela in. Och så minns jag så väl, för att på vissa frågor så svarade han då liksom så lite arrogant. Mm. Men då viskade han liksom svaren.
Mm.
Och småskrattade lite så att jag inte skulle få med på band.
Mm.
För han vill ju inte liksom bli citerad på det.
Ja, oh, men shit.
Ja, det är en alltså ganska lömsk strategi. Det har jag aldrig varit med om annars.
Nej. Ah, jävlar, vad beräknande. Och iskallt liksom.
Ja, det är lite iskallt.
Ja, oh, shit.
Så det var lite roligt.
Var han snygg?
Nej, jag tycker han är lite babyface liksom. Mm. Mm, inte min typ. Men otroligt begåvad ändå. Jag måste säga att jag respekterar honom väldigt som artist. Gör det fortfarande.
Samma.
Och då har han precis släppt den här
Hans bästa
skiva
Future Sex Love Sounds.
Precis.
Otrolig skiva.
Ja, så det, och där har jag lyssnat jättemycket på den. Och det var liksom väldigt kul ändå. Mm. Att prata musik, och det vill han ju prata om. Och sen var jag från Expressen, så jag vill ju också fråga om liksom relationer. Och herregud, jag härjade väl på och frågade om Britney och allt vad det var. Mm. Och då började han viska. Gud, nu har jag 22 steg kvar här. Nu måste jag bara hoppa dem. Är det okej?
Okay? Vad är det som
händer? Jag har 250 nu? Steg i timmen.
Vad shit.
Ja.
Det här skulle ni gärna se. Nu går hon hoppa framför mig här.
Ja.
Berätta vad du gör just nu.
Nu så. Titta, du är i mål.
Men vad fan så är frågan om?
Nej, men jag... Gud, alla som jobbar med mig vet ju hur jobbigt det är. Jag tycker det är lite svårt att sitta still också i möten och långa inspelningar och sådär. Så jag kan liksom ställa mig och börja stretcha och hoppa och göra lite övningar och så.
Ja, men då slipper du också scendrag.
Ja, precis.
Jag har mycket att lära.
Exakt.
Men du är någonting som är intressant där på spår med Justin Timberlake. Att, jag vet inte om du var på konserten i Globen som han gjorde efter Future Sex Love Sound.
Det var jag nog.
Med Timbaland.
Ja.
Så jävla bra.
Just det.
Så jävla bra. Och han är en otrolig artist. Men jag har också fått höra från vissa låtskrivare som har jobbat med honom. Som jag känner en till exempel. Det lät som skryt, men det gör jag.
Mm.
Och han har bekräftat att Justin är liksom så här, kind of a douche.
Ja. Men han är ju också barn... stjärna, man får inte glömma det.
Kanske.
Ja, jag tror kanske att det börjar med en Polan och Pryd-kampanj och så.
Men du har ju ändå behållit din odushighet.
Ja, men jag tror vi är något på spåren där.
Ja, ja.
Vi kan väl hitta på det också, vi bestämmer det.
Att
Justin är otroligt begåvad, men vi skulle inte vilja ha honom här vid bordet.
Nej, och det tror jag att han är ganska fine med. Alltså, han vet, någonstans vet han nog om att han kanske inte är så jävla härlig privat.
Sen tror jag också så här, när jag ser tillbaka på det, jag frågar dig också så här, vad gör du på första dejten?
Ja.
Hur är det? Jag ställer ju massa sådana frågor.
Mm.
Och han var ju mer sugen på att prata om hur det hade varit och naila soundet med Timbaland i studion liksom.
Ja, ja, visst. Men fick du några restriktioner eller instruktioner innan vad du inte fick snacka om?
Ja, men de brukar jag strunta i.
Ja. Bra, snyggt.
Det måste man göra. Alltså, ja, då kan man inte fråga om någonting. Så är det, jag har intervjuat, vad var det, Christina Aguilera tror jag också var en sån. Alltså man får hur mycket restriktioner som helst. Mm. Men om man väl sitter där så är det ju väldigt ofta människor runt omkring personen som är nervösa bara.
Mm.
Och huvudpersonen i fråga är inte dugg nervös. Mariah Carey ett sånt exempel. Underbar människa, otroligt härlig.
Men vet du vad jag har märkt med den här podden då? Nu är ju det ganska många pinhål ner i
ja, har du fått restriktioner?
Det har hänt, absolut.
Nej.
Jo, jag ska inte nämna något namn
här.
Ja,
men det måste du göra.
Det kan jag inte. Men det blir, alltså, jag kan säga till dig, men vi bipar det då. Robert Gustafsson fick en massa restriktioner från agenten. Och så här, jag fick till och med, de ville till och med ha alla frågor. Ah, hela podden alltså.
Mm.
Men då gjorde jag på det här sättet att jag första halvan av podden så körde jag, var jag väldigt snäll och mjukade liksom upp honom. För att jag alltså, nu ska jag inte slå mig själv på bröstet här, men jag är ganska bra på att få folk att tycka om mig i såna här situationer. Alltså, vet,
sen bara,
ja, men precis,
vänder du som en kobra.
Men nej, inte sorry, det man typ. Ja, men den här podden i slutet där, då kunde man liksom lura in de lite känsligare frågorna. Och då funkar det ju, för då är man ju kompisar liksom. Då har man ju byggt ett förtroende. Och det är ju smart. Hade jag börjat med de frågorna, då hade jag varit rökt liksom. Mm. Då hade han förmodligen gått.
Mm. Och det är det som är stressande då när jag har gjort den typen av intervjuer. Och när man intervjuar kungligheter exempelvis. Mm. Du har 8 minuter.
Mm.
Du kanske har rest till LA för de här 8 minuterna. Du hinner inte småltåka och värma upp någon. Det är liksom bara att peppra på. Så det är ju jobbigt.
Ja. Men du har nämnt Justin Timberlake, Aguilera, Mariah Carey.
Kungen.
Du har nämnt namn.
Han hade varit härlig att ha med i din podd.
Ja, verkligen. Han borde egentligen vara med i min podd.
Har du skickat en fråga?
Det går ju inte. De gör ju ingenting.
Varför skickar du inte en fråga?
Men du får väl fan hjälpa mig. Du är kompis med dem.
Nej, jag skulle säga, skriv ett brev och fråga. Fråga ifall prins Daniel vill vara med. Man vet aldrig.
De gör aldrig poddar. De har inte gjort en enda podd, någon av dem.
Nej, men säg inte det. Jag skulle ändå säga så här, Det kanske är väldigt många som resonerar som du gör, och därmed är det väldigt få som har ställt frågan.
Kanske, vi får se, jag gör väl det då. Men i alla fall, vi gick igenom några tunga namn där. Har vi missat något namn som verkligen sticker ut också?
Oj, nej men alltså, gud, jag har intervjuat så många olika skådisar.
Finns det någon anekdot kring någon som du minns särskilt?
Ja, men det som är roligt är ju de som blir, jag vet inte om du såg tv-serien Entourage någonsin.
Jo.
Ja, det är roligt när man känner att man är i ett avsnitt av Entourage. Mm. Som till exempel med, ja, med Lindsay Lohan, som ju var ändå så här skandal. Prinsessan nummer ett i några år där, intervjua henne, och när hon kom med den så här raspig röst.
Hon var så fin när hon kom. Alltså hur mycket älskade man henne. Herregud.
Nej men verkligen, det var ju en tragisk
The rise and fall of Lindsay Lohan.
Verkligen. Ja men en människa som uppenbarligen inte klarade alla de liksom frestelser och ja-sägare som du omges av när du är i den liksom låtsas glamorösa världen. Så det är ju enormt tragiskt. Men det var superspännande intervju med henne. Jag fick en ganska lång intervju. Hon var väldigt härlig och väldigt sympatisk. Mm. Men också då ganska bakis och trött och raspig röst, och skickade in liksom, det var baljor med örtte som kom in och sådär på det här stora hotellet i Beverly Hills.
Fan vad jag är avundsjuk på att du har fått träffa de här.
Men det är spännande.
Det är det. Och jag kan känna så här ibland att det är någonting fult i Sverige att vara fascinerad av kändisar. Någonting tabu typ med så här bara. Men jag tycker verkligen att det är härligt att träffa och intervjua stora namn. Jag står för det. Därför har jag mitt drömjobb liksom, för jag får intervjua kändisar. Jag tycker det är skitkul. Men det känns som att det är nästan någonting fult med att tycka om kändisar och fascineras av det. Jag fattar inte det. Det är klart att man är nyfiken. Jag är skitnyfiken på alla liksom.
Ja, och man är nyfiken på vardagen och på en vanlig dag. Det minns jag, det frågade ofta, och det är ju en spännande fråga med sån här superstjärnor, liksom, hur ser en vanlig dag ut? Och då var han såhär, nej men du vet, det är väldigt olika. Okej, men vet du vad, beskriv, okej, vi säger det onsdags, hur såg det ut från att du går upp morgonen tills du går där upp kvällen? Och bara, det är ju så spännande. Hur ser en vanlig dag ut för liksom en supermodell, för du vet, Jake Gyllenhaal eller någon sån här? Det tycker jag är jättespännande.
Har du mött han med?
Ja, i Paris intervjuade honom.
Alltså, din jävel kul. Alltså.
Väldigt roligt.
Han är otrolig alltså. Han verkar också vara otroligt privat.
Ja, verkligen.
Fin.
Herregud, mycket fin. Ja. Finare än Justin.
Ja, men gud ja. Justin, du är ingenting. Vet du vem jag fick träffa då?
Nej.
Kolla in den.
Nej.
Jo, jag fick träffa Nick Carter.
Ja, det har jag också gjort, vet du.
Ja, men det är ju otroligt alltså. Jag har Nick Carter här på min arm. Och jag dyrkade Backstreet Boys och Nick Carter då. Alltså hela alltså än idag liksom.
Och vad sa han om din tatuering?
Han blev så glad. Jag tror att han var van vid att bara att tjejer eller typ homosexuella hade hans namn på kroppen. Och så kommer en straight snubbe i 30-årsåldern och han bara, det är otroligt alltså. Wow.
Och hur var han?
Men han var fin alltså. Och jag fick träffa han ihop med Alexander Kronlund då.
Ja.
De känner ju varann. Och Backstreet Boys var i Sverige och Kronlund och jag är kompisar då. Och då fixade han det. Han löste det. Så vi var backstage då och han var svinnice liksom. Sen så vet ju inte jag hur han är annars. Men han verkade, för backstage är ju ändå privat på något sätt. Och där var han liksom soft och sådär. Så det var ju som så här.
Gud vad roligt. Hur går det för Nick nu?
Han väntar sitt tredje barn.
Oh.
Det går snabbt. Och nej men jag vet inte. Jag tror att det går värre för hans lillebror.
Ja.
Snacka rise and
vänta,
fall.
Vad är det han heter?
Aaron Carter.
Aaron Carter, ja.
Ja, det är en mörk historia. Han är jättesinne i porrbranschen nu.
Nej.
Jo.
Men gud, jag måste genast
börja googla. Han har fått restraining order för att träffa, för att närma sig Nick och deras syrra. Han får inte närma sig dem för att han är så knäpp.
Nej, men gud.
Bara knarkar och helt gränslös.
Ja. Ja. Nej, men det är spännande. Man vill ju veta allt om detta.
Ja, jag vet. Och jag vet inte hur mycket mina lyssnare vill höra om det här. Men ja, jag älskar gärna att snacka om det här.
Jag tycker du kan göra ytterligare en podd som bara är liksom 00-talets stjärnor, rise and fall.
Du kan vara gäst varje vecka.
Ett avsnitt om Tori Spelling.
Ja, visst.
Vad heter han? Luke Perry.
Ja, alla. Men Aguilera, Britney.
Precis.
Alltså, det finns många som helst. Men det är en bra idé. Där har vi nästa projekt.
Verkligen.
Blir det du och jag som håller den podden?
Ja, vi kanske ska göra det.
Är det en smal
podd? Ingen som kommer lyssna.
Det är bara för vår skull då. För egen skull. Men vad kul vi skulle ha. Herregud.
Jättekul, jag älskar att göra research på sånt.
Sitta och snacka en timme om Nick Carter liksom. Det är ju drömmen. Vi går vidare. Terapi.
Inte gått i det, skulle kanske behöva, men inte gjort det. Jag är lite nyfiken på det, herregud, verkar som alla gör det.
Ja, men du kanske är alldeles för stabil och lycklig och harmonisk för terapi. Ja, men det är väl härligt.
Trygg uppväxt, jag har inget att göra upp med mamma och pappa, förutom att irritera mig på dem ibland, som man gör.
Nej, men bra, grattis till det. Det ska man inte älta, vad fan. Det finns någon, den här romantiken och mörker är ganska tröttsam. Ja. Det är bara härligt, grattis till det.
Tack. Gud, det kändes så platt och tråkigt, men lite så.
Nej, men gud, nej, men jag tycker inte det. För att,
och jag måste säga det här, för det har varit, det är ju lite ångestgrej, för jag minns någon gång så fick jag faktiskt en fråga om att sommarprata. Och det är ju en jättefin förfrågan som förmodligen aldrig kommer komma igen, om de inte får någon riktigt så här långt ner på någon reservlista någonstans. Men då kände jag också här, men gud, alla berättar ju om någonting mörkt och svårt där. Det är ju en del av konceptet. Jag har inget att berätta om. Nej. Jag vill bara berätta om Nick Carters mörker och andras mörker.
Men gud, när får man snacka om ditt sommarprat? Jag skulle snacka en timme om Nick Carter. Är det
han kanske kan få sommarprata, han är nog, Sverige är nog en av hans större marknader.
Vet du vad Kronlund lovade, vet du?
Nej.
Han lovade att fixa en podd med Nick Carter. Att Nick Carter skulle få vara med i Nemo möter en vän.
Ja,
och det var så nära, men han sa så här. Nick sa någonting till mig, I would love to join your podcast, but maybe when I'm having my own stuff. Sina sologrejer. Och då vill jag bara säga så här: Nick, varken jag eller någon annan bryr sig om dina sologrejer. Vi vill prata om Backstreet Boys. Men han sa det, nästa gång jag är i Sverige och är aktuell med sologrejer så kör vi.
Ge dig inte.
Nej, men jag ska inte ge mig. Så det blir av. Och det kommer ju bli otroligt.
Gud, jag kommer lyssna i alla fall.
Då får du vara med i rummet. Jag bjuder in dig. Vi kör här.
Underbart. Ja, det var trevligt här.
Ja. Fantastiskt. Nästa ord är pengar.
Älskar pengar. Eller vad? Lät ju lite konstigt. Men pengar är en viktig drivkraft för mig. Absolut.
Det är inget fel med det.
Nej, det tycker inte jag heller. Det måste man vara tydlig med. Herregud.
Hur rik är du, skulle du säga?
Ja, men mitt bolag går bra. Jag har två grymma kollegor. Bara en sån sak, att kunna liksom anställa folk i mitt bolag. Kvinnor givetvis bara. Det tycker jag är ett mått på framgång. Men det är klart, så här, pengar är ett mått på framgång. Och inte det enda givetvis. Ett annat sånt är just så här, att kunna anställa folk, att älska det man gör, att
kunna bjuda Nemo på vatten,
kunna bjuda på precis i ett IKEA-glas, bara en sån sak. Och att styra min egen tid. Att kunna känna att jag kan säga upp mig från ett inom citationstecken drömjobb på TV4 Nyhetsmorgon, för att jag känner mig trygg med att jag kommer klara mig ändå. För jag har en buffert som jag har jobbat ihop. Det är liksom framgång för mig.
Härligt.
Gud, förlåt, men det här brukar aldrig vara så. Vad är det som händer i stan?
Det här är kul, vi sitter på Östermalm och du bara, är det en ambulans? Polisljud?
Nej, men
här händer ju aldrig någonting.
Nej, men det gör, men visst är det nu. Ja,
ja, nu är det där, var sirenen.
Nej, men det var ju typ den tredje eller någonting.
Ja, men det är nog säkert någon brand någonstans.
Någonting.
Men vi som bor i förorten, vi hör sånt där ibland, vet du.
Gör det.
Ja, det är ganska exotiskt.
Men nu kommer det igen. Ska vi ringa någon?
Jag älskar hur exalterad du blir. Och lite orolig, eller hur? Är det något som händer här nu?
Ja. Men, så det skulle jag säga som tips då, apropå associationen kring pengar. Så här, vad är måtten på framgång? Viktig grej. Jag hade inte riktigt tänkt igenom det innan, men det har jag nu ganska klart för mig. Det är rätt skönt att ha. Och då kan det vara så här, pengar, styra min egen tid. Även om jag bara jobbar jättemycket, så är det i alla fall känslan av att styra sin egen tid. Kunna sätta igång med lite fler jobb, kunna bidra med det.
Kunna ta en podd med Nemo och Nick Carter.
Kunna starta precis bara en sån sak. För den kommersiella uppsidan där kan vi inte se att den är enorm. Men lustfyllt, kunna göra roliga saker på jobbet.
Grymt.
Och ha mitt eget kontor. Det var en sån drömgrej också. Det är väl lyxigt.
Ja, men det är kanske lyxigt.
Ja, så himla lyxigt. Och det har jag jobbat och jobbat och jobbat i så många år. Och så liksom bara,
det har
varit en sån grej som verkligen så här, ja, vet du vad, nu gör jag det här jobbet, men pengarna ska gå raka vägen dit. Och då kändes det ändå lite lättare.
Mm. Offentligheten?
Ja, men jag trivs väldigt bra i min lilla bubbla det är nu. Jag har ju min egen plattform, mina egna kanaler där jag är väldigt offentlig. Men det trivs jättebra. Men jag har ju väldigt snälla människor som kommer fram till mig på stan och pratar och sådär. Jag är ju aldrig med om någonting annat än det liksom.
Skönt.
Ja, väldigt skönt.
Ditt utseende?
Förutom att jag är sned då, vilket jag precis fick lära mig för en halvtimme sen.
Nej, men du får inte säga så. Det var fan, det i grund och botten var en komplimang.
Ja.
Ja. Du, det var du som sa ordet sned, det var inte jag.
Nej.
Jag sa att du hade någonting när du ler, att du blev så här.
Djupt inom mig, fanns det där. Nej,
och det är väl fan bra om du får något jävla komplex. Du ser bara så bra självkänsla och så trygg i dig själv. Varsågod. Här har du ditt mörker. Här har du ditt mörker.
Tack snälla, mitt sneda mörker.
Sommarpratet.
Ja, precis.
Fantastiskt.
Ebbas sneda lede. Alla bara. Sommarpratet som aldrig borde ha hänt.
Nej.
Nej, men du vet, de brukar ju sätta i Aftonbladet så här stjärnor, bara så här, spänning en.
Ja,
överraskningsmoment en. Humor minus. Nej, men utseende, ja, det är ju vad det är liksom. Jag jobbar ju i en väldigt utseendefixerad bransch där jag ofta ändå såklart hela tiden fotar mig själv och allt vad det är. Så det viktiga med utseendet är väl att föra vidare till barnen att det inte är dugg viktigt. Och det är inte så lätt alla gånger när man jobbar med det som jag gör. Men jag kämpar på.
Mm. Veckorevyn?
Alltså en helt galen resa. Jag kan liksom inte föreställa mig. Och man kan inte heller föreställa sig idag, för att nu finns ju inte den typen av mediekanaler på samma sätt. Det är ju som att man skulle ta över ett jättestort Instagram-konto som läses av typ alla Sveriges unga tjejer och chef över det. För då var ju det Sveriges största tjejtidning. Och jag var typ 24 kanske. Chefsjobb, ansvar för många miljoner i budget på ett stort medieföretag. Anställda, utvecklingssamtal. Det var överväldigande och jag måste verkligen ge min 24-åringen i mig en eloge för att jag liksom överlevde det och grejade det. Det är klart att jag har format mig, för det var jättetufft, men jag fixade det.
Mm. Integritet?
Ja, beror på när du frågar vad det gäller då. Faktiskt. Ja, jag tycker det är jättesvårt. Jag tror att det är viktigt vad gäller integritet. Vi snackade ju tidigare om integritet vad gäller barnen, sociala medier och sig själv och sådär. Jag har nog blivit lite bättre på att så här, lyssna på magkänslan, lita på den, våga ändra dig, våga omvärdera. Sätt inte sådana så strikta ramar, för det är saker och ting ändrar sig.
Mm.
Du får liksom på dig andra glasögon och omvärderar. Det är helt okej.
Okay.
Mm. Ha inte så himla, sitt inte på några höga hästar liksom.
Nej. Johan.
Åh, min Johan är ju liksom fortfarande en av de människor, en av de få människor som jag kan så här sitta i ett möte som har någonting annat att göra, och så kan jag ändå börja så skryta om honom. Fast
fint,
det inte är relevant.
Fint alltså.
Ja, det är ganska fint.
Och jättefint på riktigt.
Ja, det är, så är det verkligen. Jag är så himla mallig över honom. Han är så otroligt smart, inspirerande och oförutsägbar på ett härligt sätt. Jag förstår mig inte riktigt på honom, och det är ju också, tror jag, nyckeln till att vi fortfarande har så himla kul.
Det där är någonting som är jävligt intressant. Där människor som efter så många år i ens närhet fortfarande kan överraska en.
Mm.
Det är så viktigt alltså.
Mm,
och det är någonting som bara ger en så otroligt mycket.
Mm.
Nej, verkligen. Det är nästan det man ska säga när man säger, vad söker din partner? Ja, nästan att den kan överraska mig. Ja. Oförutsägbarhet.
Mm.
Det är kul alltså.
Mm.
Bra, bra svar. Nästa ord.
Det är bra för Tinder så här, i profilen.
Ja, men eller hur?
Jag kan överraska
det
dig.
Det.
Du kommer aldrig förstå
dig
på mig.
Men då får man ju galningar som bara så här, som är helt skeva.
Så det är väldigt snea.
Ja, exakt. Både med munnen och hjärnan liksom. Fy fan. Åldrande?
Ja, men jag fyller ju 40. 40 då i år, precis som
otroligt.
Zlatan och Justin och Britney och några till.
Mm.
Den fina 81-generationen. Jag känner mig supertaggad på det faktiskt. Absolut noll 40-årskrisångest. Jag trodde att det var en 40-årskris när jag började träna jättemycket när corona satt in. Men det var ju bara ett sätt för mig, inse nu efterhand, att kanalisera min energi. För plötsligt försvann en massa jobb. Jag visste inte liksom hur jag skulle hantera detta. Jag som alltid har jättemycket att göra och älskar att ha det så.
Mm.
Och då drog jag igång med träningen. Men jag har fortsatt med det. Så det var ingen kris, tror jag. Ett år senare. Vi får se.
Kungafamiljen.
Ja, men så roligt att jobba med. Alltså jag älskar att jobba med kungligheter för att det engagerar så himla mycket. Det är liksom nästan inga andra ämnen som kan dra igång en konversation på en middag eller en, ja du vet, med kompis eller vad det är. Alla tycker någonting, även om man inte tycker om dem nödvändigtvis. Folk har ju en åsikt.
Men du har ju ändå varit omkring dem ganska mycket.
Ja, men jag har jobbat med alla deras bröllop och dop och firanden och så.
Vem skulle du säga är minst som man tror privat? Vem är längst ifrån den offentliga bilden?
Åh. Ja, men jag tror kanske prins Carl Philip skulle jag säga, som jag har intervjuat i och för sig då tillsammans med Sofia då, de som par. Alltså jag har ju svårt, för jag har ju liksom min bild, men jag tror de är, där är det så här överraskande att de älskar sitt jobb så himla mycket. De tycker liksom det är så kul och det var så roligt. Jag var med dem på något så här besök i Värmland, tror jag att det var, om jag minns rätt. Och deras liksom engagemang, hur de pratade med alla. Det var någonting så här som blev sent för att de hade stått kvar och snackat med någon. Och de var så himla coola, det ösregnade. Du vet, han stod där i någon prydlig kostym, blev blöt, skitsamma, fortsätter prata med någon. Så härliga, engagerade människor. Jag vet inte, det kanske inte alltid framkommer.
Du, bra jobbat i associationsleken.
Tack.
Snyggt, och nu har vi bara lite snabbfrågor kvar innan vi rundar av. Är du med?
Gud, har vi pratat så länge redan? Ja, hjälp!
Över en timme.
Oj.
Tiden går.
Du får klippa ner. Ja.
Ja, men jag gör sällan det, för jag tycker det är härligt när lyssnarna får hela paketet. Men det är ju härligt att...
Det är de som sitter där med rödvinet och...
Exakt, exakt. Men det är någonting härligt med att vi håller på i över en timme och det känns som typ 10 minuter.
Mm.
Det är ett bra tecken.
Hoppas att det är så för alla andra också.
De bara, stäng av!
Det känns som 3!
Sluta prata! Ni lurar er själva. Självbedrägeri! Snabbfrågor då.
Mm.
Paradrätt.
Ungsomelett från min egen kokbok. Jag har gjort 4 kokböcker.
Oh, otroligt. Mm. Hur många böcker har du ute?
10 typ.
Ja, det är helt sjukt. Klart du är rik.
Nej, jag kan säga, det blir man inte rik på.
Nej, det blir man inte. Det vet jag. Jag har sett en bok, tjänar inga pengar alls.
Nej, men fan, det är roligt.
Fan vad jag lurad jag blev av det förlaget. Usch, det är en lång historia. Men de kan fara åt pip. Vad missbrukar
Vilket
du?
Vilket förlag var det?
Vi tar det sen.
Förlåt.
Vad missbrukar du?
Kaffe.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Tidsoptimisten.
Ångesttrigger.
Dålig mamma.
Vad har du orimligt gott självförtroende inom? Alltså, vad går du runt och tror att du är bra på?
Tennis.
Men du kanske inte är så bra. Inte så klart. Det är roligt.
Ja, kan blunda och se min Serena Williams forehand.
Den frågan är väldigt kul, för det skapar en rolig bild att man går runt och bara säger, jag är nog bra på det. Mm. Men det är...
Nej, men jag filmade mig själv. Alltså, katastrof. Nej, men,
vad varför gör man det? Snacka om självspäkeri. Ja. När grät du senast?
I morse, för att jag skrattade så mycket. Ja. Jag fick en sån underbar bild från sonens vår förskolan. När han stod och gjorde några härliga moves med någon trumma och sådär, de hade filmat, då rann tårarna.
När grät du när det inte var glädje då?
Ja, men jag skrattar väldigt ofta när jag gråter, det gör jag typ varje dag. Men när grät,
du har ju verkligen en skratta när jag gråter aura kring dig, det ska man säga.
Det är också, det är inte kul alltid. Nej. Det rinner bara.
Ja, ja.
Mm. Så hemskt, bara rinner sminket. Jag ganska blöder med tv-serier. Det måste ha varit någonting.
Mm. Vad lägger du mest pengar på?
Träning. Alltså tennis, gym, träning.
Tennisracket.
Det kan jag slita på. Men du vet, så här, pass och grejer. Och, ja, det kostar att ligga på topp.
topp var det. Din topp, där du inbillar dig.
Ja, precis. Den... Kostar vad, Serena?
Allt hänger ihop här, liksom. Ja. Det är bra. Vad oroar du dig för mest?
Att något ska hända barnen.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar.
Nej, men att det är lite stökigt och inte alltid exakt som man har tänkt sig, men det blir ändå ganska bra ändå, och hon levererar trots allt liksom.
Vilka tänker så? Offentligheten?
Ja, det ja. Tror jag. Mm.
Och dina privata nära då? Vad tänker de när man har ditt namn?
De tittar på klockan och tänker, kommer hon komma?
Men idag var det tid. Eller det är jag hos Davis, Len,
så ja, det... Nej, men det, jag, det här var ju viktigt. Jag är inte så hopplös. Det är ju respektlöst att inte show up.
Fint. Och nu är vi framme vid poddens sista fråga, som lyder: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Ja, men det är ju rödvinet.
Såklart att det är.
Alltså det är det. Kan någon bara så här, jag fattar inte det.
Nej.
Nej,
mysterium.
Ja.
Vi är i mål.
Ja.
Oh, gud.
Det här... Tråkigt.
Ja, lite tråkigt. Nu. Det här var ju så jävla mysigt.
Väldigt trevligt. Det blev lite match.
Ja, det blev... Ja, men exakt. Ja. Och det sjuka var att jag var helt inställd på just det här. Och det levde upp till alla mina förväntningar.
Åh, vad fint.
Ja.
Vad härligt.
Vad härligt. Och vi...
Så hörs vi snart om Nick-podden. Nick, vad ska den heta?
Vad ska den heta? Mm. 90-talsstjärn och någonting.
Nej, fast det är inte bara 90-tal, det är 00-tal. Nej,
just det, 00-tal.
Eller hur? För 90-talet är ju liksom, det är way back. Det är mer 00-tal som är intressant.
Verkligen.
Det är så här Paris Hilton, liksom. Exakt, hela Nicole Richie.
Ja, ja, ja. Gamla stjärnor liksom.
Ja.
På något sätt. Ja, men vi kommer på ett namn. Ja, men tack för din tid.
Nemo och Ebba gräver i 00-talet eller något
bra.
Sånt där.
Så bra, så bra.
Ja.
Om det här låter som en podd ni vill höra, då kan ni hojta till oss på Instagram.
Tyst, kompakt.
Om det är knäpptyst så fattar vi vinkeln.
Kanske.
Tack för att ni lyssnade.
Inte.
Hej då. Hej då.